Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkommen till ett nytt år av samtal med Svejman. Dagens samtal är ett jag har sett fram emot väldigt länge. Mauricio Rojas är en ovanlig svensk politiker och samhällsdebattör. Han har alltid tittat in från sidan och varit uppriktig, haft annorlunda perspektiv och skildrat Sverige från ett utanför perspektiv. Oavsett om man håller med honom om hans politiska slutsatser så är hans betraktelser värda att ta del av. Han har varit verksam vid universitetet som ekonomihistoriker, skrivit böcker, varit politiker i flera omgångar. Nu är han ledamot av Sveriges riksdag för Liberalerna. Vårt samtal handlar om Sverige, hur han ser landet som han kom till på 70-talet och som han har både skildrat och försökt förändra under flera decennier. Mycket nöje. Mauricio, kan du berätta för mig, hur gick det till när du hamnade i svensk politik och varför? När var det?
Det var ganska oväntat, kan man säga. Jag skrev 1993 en bok som heter Ensamhetens labyrint. Och jag tog upp invandringsfrågan, men också frågan om hur den svenska identiteten förändrades. Och den boken lästes av dåvarande statsminister Carl Bildt. Han skrev till mig och han gjorde något mycket ovanligt, att citera mig två gånger till och med vid ett tal som han höll vid Moderaternas partimöte eller något sånt. Och då blir man en del av det politiska spelet givetvis. Och då blev det så att alla borgerliga tidningar och tidskrifter recenserade min bok. Men ingen socialdemokratisk eller vänsterpartist. Det var helt tyst där. Det var mycket oväntade budskap som jag kom med. Man förväntade sig att man skulle vara vänster. Att man skulle efterfråga fler bidrag eller något liknande. Och plötsligt kommer något helt annat. Så på det viset började jag att bli en del av svensk politik.
Mm. Och vad gjorde du av den, så att säga, när du kom in i svensk politik, när du blev ett namn? Vad var det du såg då i Sverige och i det politiska landskapet som saknades? Och vad var det du bidrog med, om du, med dina ord då?
Jag tror att det fattades ett förståelse för något väldigt centralt. Och det är hur ett land går från att vara en mycket stark, djup gemenskap till att se det här gemenskapen uppluckras och sen landa i den situation vi har idag, där vi har splittring, mycket utanförskap, separatism också, mycket annat. Det var den processen. Det är en väldigt viktig, i min bok från 1993, så jag att det här var kanske den allra viktigaste förändringen i svensk historia, för att ingenting kan vara viktigare än när folket, så att säga, förändras, dess sammansättning förändras. Och för ett land som var så, inte bara etniskt homogent som man brukar betona, men också socialkulturellt homogent. Folkhemmet var en slags kulmen på en lång process av enhetliggörande av det svenska samhället. Det gemensamma skolan och radio och tv och Dagens Nyheter, men det är en debatt som alla som var politiskt intresserade läste. Man gjorde en nation där människorna hade väldigt mycket gemensamt. Det är Sverige på 60-talet, det är det Sverige som jag kom till 1974. Och sen börjar, eller under den tiden börjar den här långa processen av uppluckringen av det här. Man kan säga att samhällets innehåll vad gäller gemenskap minskar och minskar och minskar. Och nu har vi nått ett ganska kritiskt läge. Mm.
Men hur kommer det sig, innan vi kommer till nutiden, hur kommer det sig, tror du, att du själv som invandrare kunde ge det perspektivet som då saknades i Sverige? Alltså det var klart att det fanns personer som så att säga som oroade sig över den här uppluckringen av gemenskapen, men det var väl en icke-fråga rätt mycket, ja, inom mainstream-politiken. Så varför tror du att du kunde ge det perspektivet som många svenskar inte kunde ge?
Jo, men i boken laborerar jag mycket med skillnaden mellan det jag kallar för inifrån perspektivet, det svenska naturliga perspektivet, där man ser olikheterna inom någonting, från det här utifrån perspektivet, där man ser hela skogen plötsligt, och det är det som blir det är det man uppmärksammat. Och jag kom från Sydamerika, från Chile, det är mycket splittrade samhällen, stora klyftor och mycket annat. Så för mig var det en stark upplevelse att komma till ett så samlat samhälle. Det fanns så mycket gemensamt. Jag har sagt att i Sverige kunde människorna vara främlingar, i meningen att de inte kände varandra, men de visste väldigt mycket om varandra. Man visste att man hade lyssnat till karusellen, att man hade varit i en skola där det var ungefär samma sak. Alla hade läst Pippi Långstrump, alla åt pannkakor på torsdag och så vidare och så vidare. Och alla pratade svenska dessutom. 20-30 år senare, det blir ett samhälle där fler och fler blir främlingar på riktigt. Mm. Och det här enorma processen, det är klart att den som kommer utifrån ser det. Men den som kommer inifrån svenskarna, så att säga, det är inte så att de, kanske de inte ser det, men de upplever det. Och många började att sörja, att reagera inför den här förändringen. Man saknade någonting. Det var inte uttalat, det var inte explicit och det var inte tillåtet dessutom att ge uttryck för de här känslorna, som var inte rasistiska, de var inte främlingsfientliga, som man skulle stämpla dem till, utan det var en naturlig reaktion inför en enorm process. Och därför menade jag från början att invandringen är inte en, eller det är inte någonting som gäller invandrare, utan det gäller framförallt, dess effekter gäller framförallt svenskarna. Det är det är deras land som förändras väldigt djupgående när vi kommer så många utifrån, så att säga. Och den processen var helt, så att säga, åsidosatt. Man hade ingen förståelse för den här. Det var för mig det stora misstaget man gjorde, att inte ta hand om den här naturliga svenska sorgen och undran inför den här enorma förändringen.
Hur kommer det sig, tror du, att svenskarna själva förnekade sig själv den bearbetningsprocessen? Och de enda som egentligen tog tag i den processen var liksom radikaler på den högerextrema kanten, som ju förstås, oavsett hur liten eller hur stor invandringen skulle vara till Sverige, alltid skulle, så att säga, kalla det för en katastrof. Men varför gavs de monopol på den här sorgeprocessen? För då blev det en väldigt aggressiv uppgörelse, istället för att det blev en gradvis naturlig bearbetning, offentlig debatt och så vidare. För det saknades ju. Varför förnekade sig svenskarna själva det här?
Jag tror att här fanns det ett läge som var svårt för den politiska och kulturella eliten att hantera. Man visste att det fanns en majoritet eller en stor del av den svenska befolkningen som inte gillade eller som undrade eller som hade många frågor eller som inte tyckte om kanske den här snabba förändringen vad gäller befolkningen. Men det ville man inte ta i. Man fruktade det där missnöjet eller saknad. Man försökte tukta till och tysta det här. För att det gick emot den idealbild som eliten hade skapat. Svenskarna skulle vara ett slags kosmopolitiskt folk som inte ens hade en egen kultur att förlora eller ingenting, utan det var det rationella, det upplysta folket som skulle ta emot alla dessa nykomlingar med öppna armar. Det funkade inte så, och det visste man redan på 80-90-talet, och då var det ett väldigt vilja att inte tillåta, att tabubelägga det här dialogen. Jag kommer ihåg något som för mig var väldigt viktigt. Det var folkomröstningen i Sjöbo, den här skånska kommunen, där det fanns en centerpolitiker som heter Sven-Olle Olsson, tror jag, som man kallade Svin-Olle, eliten kallade. Och man stämplade de här människorna som nazister, som allt möjligt. Och jag tyckte, men vilken dumhet man håller på att göra. Istället för att samtala, ta emot den här känslan, stämplade man. Så jag tror att här finns ett politiskt driven förnekelse av någonting som sen kommer att explodera med Ny Demokrati redan 91, och sen blir det Sverigedemokraterna, och då går det inte längre att parera den här, för att dessutom den verklighet som håller på då att bildas med mycket utanförskap och segregation och sen våld går inte längre att förneka.
Mm. För det här är 90-talet då, och Ny Demokrati kommer som en sån här explosiv kraft, får jättemycket utrymme i början av 90-talet, och sen kollapsade de som parti, kanske inte oväntat, det var ett stökigt parti, de hade ingen fungerande riktig partiorganisation, mycket interna konflikter som är vanligt med nya partier. Tror du då att övriga partier tänkte att då var faran över, då behöver vi inte hantera det här mer?
Ja, säkert gjorde de så. Och de gjorde värre saker, de började leta efter syndabockar för integrationsmisslyckande som var ganska uppenbart redan då. Det var då man kom på, det kan det börja på 2000-talet, idén om den strukturella rasismen. Att alla problem som fanns var egentligen svenska problem som hade att göra med att svenskarna var rasister. Det här var förödande. Det blev ett slags officiellt ideologi eller förklaring till det misslyckande som politiken, den politiska eliten, vill inte ta till sig. Det var inte deras fel. Deras politik var fantastiskt bra. Invandringen var oproblematisk. Men det var de här svenskarna som var rasister. Det här blev i praktiken, som sagt, ett officiell ideologi, förklaring. Socialdemokraterna gjorde det till sitt i deras fortfarande gällande partiprogram. Det är rasism här och var. Och på den vägen förnekade man så länge man kunde, det här fram till mitten av 2010-talet ungefär, att här fanns ett väldigt stort problem och ett misslyckande som var jättestort. Det gällde att inte ta på sig skulden för det. Det är fortfarande mycket så.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi rör oss lite fram i tiden, någon gång runt sekelskiftet. Du rör dig mellan partierna lite grann.
Mm.
Du börjar inte med Folkpartiet.
Nej.
Kan du berätta hur du tar steget från att ha blivit en politisk röst med den här boken som även uppmärksammades av Carl Bildt och dåvarande statsministern till att du tar steget in i politiken och vad som hände då? Berätta lite om den tiden.
Ja, på 90-talet inledde jag ett samarbete med Carl Bildt och med Moderaterna, Gunnar Hökmark och andra. Och då skrev jag olika rapporter då. Och fick, jag tror att det var 99, leda till och med en arbetsgrupp inom Moderaterna om de här frågorna. Och vi skrev en hel del mycket uppmärksammade rapporter också om utanförskap och så vidare. Men sen i början på 2000-talet blev det dåvarande Folkpartiet. Och 2001 tog de kontakt med mig och de ville att jag skulle kandidera. Men jag sa till dem att jag är inte med i partiet och tänker inte vara med i partiet heller.
Mm.
Jag tycker att det är bra som det är för mig. Jag har gjort en hel del saker som oberoende så att säga, men inom borgerligheten givetvis. Och det accepterade man. Det var mycket ovanligt att man accepterade en icke-partimedlem. Sen blev det lite interna konvulsioner som det brukar vara. Men till sist blev jag kandidat utan att vara partimedlem. Det här var mycket, mycket vanligt. Jag var ett vilde, fast jag inte kallade det så, för att jag arbetade hela tiden med partiet. Så jag blev medlem i partiet 2 år efter att jag hade blivit invald till riksdagen. Då, när jag blev partiets talesman i integrations- och migrationsfrågorna, och jag tyckte att det var orimligt att man skulle kunna bli partitalesman utan att vara partimedlem. Så på det viset blev jag en del av det här partiet. Men det började så, och på den tiden hade jag ett viktigt politiskt kapital som givetvis var attraktivt för det parti. Som när jag började samarbeta med Folkpartiet var på 3% nivå ungefär. Så det var verkligen ett sökande efter personer som kunde bidra med något där. Så på det viset blev det var den tiden då Lars Leijonborg var partiledare. Och då utarbetades det här politiken som hade med språktest och krav. Att ställa krav är att bry sig och allt det där som betraktades som ytterst rasistiskt och konstigt på den tiden.
Och trots att du hade skrivit rapporter med Moderaterna, du blev värvad av dåvarande Folkpartiet Liberalerna. Du hade ju också jobbat en del med Timbro, tankesmedjan, och skrivit böcker och rapporter för dem. Och varit verksam i pressen och så vidare. Det fanns ju ett stort motstånd även inifrån borgerligheten mot om inte din person så åtminstone det du hade att säga och berätta, det vill säga din blick på Sverige, det här utanför perspektivet in, det var inte välkommet bland vissa. Hur tolkade du det? Att det var inte bara politiska motståndare inom vänsterblocket som var emot, utan även så att säga personer även inifrån Folkpartiet och inte minst också bland andra borgerliga partier. Hur tolkade du det?
Jag tror att många inom borgerligheten såg det inte komma, som man skulle säga senare. Det vill säga, de förstod inte riktigt det som höll på att hända. Och det här var väldigt tragiskt på många sätt, för att när vi fick regeringsmakten 2006, då var vår, eller regeringens hållning missade helt och hållet att göra och satsa, att göra något ordentligt vad gäller utanförskap och integration och alla de problemen. Vi inom Folkpartiet hade redan uppmärksammat frågan mycket. Vi hade skrivit, jag gjorde någonting som heter utanförskapets karta. Men det togs inte emot som ett viktigt fråga. Det var lite mer kuriösa. Det var någonting, okej, okay, det är bra att man pratar om det här, men det var ingenting som var centralt. Då förlorade vi många år. Och sen var det ett öppet motstånd, till exempel från Maud Olofsson, Centerpartiet, som helt enkelt förbjöd att jag skulle få något att göra med integrationen eller immigration inom regeringen som bildades 2006. Jag kommer ihåg det gick månader där man försökte på något sätt ge mig en position där. Jag skulle utreda hela mottagningssystemet och föreslå något annat, men det gick inte. Modulo som var oerhörtligt och på det viset fick jag ett mycket märkligt yrkesförbud i praktiken, att jag fick inte syssla med de frågor som jag hade sysslat med och de frågor som jag hade på något sätt blivit väldigt känd för. Så det var motstånd på riktigt, men framförallt det var det här att man inte förstod hur pass allvarligt det här var.
Tror du, det kanske är på sätt och vis ett kontrafaktiskt scenario, men tror du ifall man hade under 00-talets första år tagit dina varningar och betraktelser på allvar och kanske även gjort grundliga utredningar av såväl mottagandesystemet som själva integrationsprocessen, hade man kunnat skapa ett, om inte helt sammanhållet samhälle, det är svårt, det går liksom inte att gå tillbaka till ett samhälle före invandringen till Sverige, alltså den stora som kom igång på 70-talet och framåt, men hade man kunnat förhindra och förekomma några av de problem som är så allvarliga idag med segregation, brottslighet och så vidare, tror du det fanns det ett ögonblick då man kunde har gjort saker åt det här under 00-talets år?
Ja, det tror jag definitivt. Av olika anledningar. För det första att från den tiden 2002, 3, 4 eller 6 har tillkommit 1 miljon invandrare till. Det vill säga det har dubblerats siffran av utlandsfödda personer. Det är inte lite det. Dessutom med ett stort inslag av människor från Asien, Afrika, väldigt annorlunda samhällen. Så en icke-fungerande integrationspolitik har varit en väldigt viktigt för att få det här utanförskap, radikala utanförskapet och separatismen och mycket annat. Dessutom, de problem som vi uppmärksammade då det var en nivå på problemen som hade ingenting att göra med dagens problem. Då pratade man inte om parallellsamhällen. Islamismen var inte någonting som var på kartan. För att inte prata om det våld som vi har sett under de senaste åren. Utanförskapsprocessen så att säga var i dess linda på många sätt. Det fanns många områden som präglades då av utanförskap. Om man tänker på sysselsättning och skola och mycket annat. Men det hade inte kristalliserats i den här separatistiska rörelsen. Att det finns maktstrukturer, att det finns grupper som driver ett slags kamp mot det etablerade samhället. För att härska och behärska över människorna som bor i många av de här segregerade områden. Så både nivån på problematiken, antalet människor det gällde var helt annorlunda. Så jag tror faktiskt att man hade kunnat göra mycket. Vi hade inte haft kravaller på den typen som vi kommer att få under de kommande åren. Det var något helt annorlunda. Till och med Rosengård och de mest utsatta områden var annorlunda. Jag trodde på riktigt att man hade kanske inte lösa alla problem, kanske inte få det helt bra, men att undvika det som har inträffat, säkert så. Så det är många, både inom borgerligheten och på den andra sidan, som har ett ansvar, ett mycket stort ansvar. Inte bara för migrationspolitiken som man diskuterar mycket nu. Det här pajkastningen som finns, att det var ni, det var vi och så vidare. Utan själva integrationsprocessen, det här oviljan att se att det här var på riktigt, det var stort. Och att det kunde sluta som det hade slutat illa.
Du talade ju tidigare om den här stora förändringen från det här etniskt, sociokulturellt, ganska homogena samhället till det här multikulturella samhället. Tror du det fanns en möjlighet, ett fönster i svensk samtidshistoria då vi hade kunnat transitionera på sätt och vis från det här homogena samhället till ett välfungerande multikulturellt samhälle? Ja, för att jag skulle vilja hävda att nu är vi är både ett fungerande multikulturellt samhälle, men vi är också ett dysfunktionellt multikulturellt samhälle. Jag ser det inte som en binär sak, vi är antingen det ena eller det andra, för vi har en stor andel av befolkningen som har utrikesbakgrund eller är utrikesfödd och som är välfungerande på alla sätt och vis det här samhället med arbete, socialt och språkligt och så vidare. Och accepterar på något sätt samhällets övergripande normer. Och sen finns det delar av samhället som av olika skäl, vare sig det är frivilligt och ofrivilligt, inte fungerar fullt ut med samhället. Men hade Sverige kunnat bli ett fungerande multikulturellt samhälle? Fanns förutsättningar där överhuvudtaget? Eller var det dödsdömt från början?
Nej, det var det inte. Det är väldigt viktigt att säga, för att en majoritet av de invandrade personerna fungerar väl, jobbar och är integrerade på olika nivåer, men väl fungerande delar av det svenska samhället. Tyvärr finns en väldigt stor minoritet också. Och det är där vi pratar kanske om en halv miljon människor och det är tillräckligt mycket för att det ska vara väldiga problem. Det här uppluckringen av gemenskapen, den starka, den djupa gemenskapen, har inte bara att göra med invandringen. Och på det viset var övergången till en mycket mer mångfacetterad, mångfaldspräglad samhälle oundvikligt. Det är bara att tänka på våra kommunikationsmedel och massmedia och mycket annat. Vi kommer från den tiden där staten hade monopol på radio, tv och dagens nyheter på den offentliga debatten ungefär, till dagens läge. Det där har med tekniken, med globaliseringen att göra. Det är väldigt stora processer som hade påverkat Sverige oavsett vad som hände med invandringen. Så invandringen är en del av den här uppluckringen av den mycket starka nationella staten som Sverige hade i mitten på 1900-talet. Och det är klart, om man hade sett det här, om man hade insett att man var på väg i en helt ny typ av samhälle, man hade kunnat göra mycket. Men motståndet, det naturliga motståndet, här finns inte, i grunden finns det inte ett slags politisk machiavellisk illvilja, utan det var någonting som hände i ett samhälle som var helt oförberett för att transformeras, förändras på det här väldigt djupa sättet. Invandringen var givetvis den mest dynamiska, den synligaste delen av den här förändringen. Den mest dramatiska också på alla sätt. Men det var en process som var mycket mer sammansatt än så. Det handlar också om hur medelklassen blir majoriteten i samhället. Vi går från en arbetarklassamhälle som är det typiska 50-talet, så att säga, den starka socialdemokratin, till ett medelklassamhälle av människor som är mycket mer utbildade och som ville också ha mycket mer valfrihet. Jag kommer ihåg att 1991 Carl Bildt vann valet med valfrihetsrevolution. Det var, man utmanade systemet, det var systemskifte man pratade om. Och det hade inte med invandringen att göra egentligen, inte någonting. Det kommer att bli en del av problematiken givetvis, för att den här valfrihetsrevolutionen kommer att öppna möjligheter för många grupperingar som vill segregera samhället. Att skapa sina egna skolor och mycket annat. Så det kommer att bli problematiskt också den delen. Vi såg det inte. Borgerligheten trodde att friheten var bara bra, att man hade inga problem. När man öppnar sådana friheter, det är klart att man har det. Det har vi nu förstått. Så det var en mycket sammansatt process, men jag tror att om man hade vetat, då hade man kunnat göra något annorlunda. Men det är kanske lite för mycket att kräva från ett folk som var helt funtat, bildat, utbildat och bildat i det homogena samhället, med institutioner och en kultur. Det här är något man inte uppmärksammar ofta. Hela den svenska kulturen och språket kretsar kring gemenskapen. Det starka viet, det mycket svaga jaget och sånt. Någonting som är väldigt förbrillande för människor som kommer från andra samhällen och så vidare. Det är en gemenskapskultur där gemenskapen plötsligt börjar att försvinna. Men människorna är funtade av det här, institutionerna, partierna. De är funtade av den här. Och det är det, vi vet att det är långsamma processer, det är plågsamma processer också, de kulturella förändringar. Och tyvärr, vi betalar ett pris nu för att det var så.
Om vi går till efter valet 2006, du går så att säga i exil från den svenska partipolitiken, och försvinner iväg rätt mycket från svensk politik. När jag träder in i politiken och börjar skriva och så vidare, då är Mauricio Rojas var någon sorts omstridd profet från det förgångna. Man talade om Mauricio, vissa tyckte att det var liksom en plump i protokollet, och vissa talade som det var den förlorade profeten på något sätt, att han kom med någonting väldigt ditt namn var väldigt omstritt på något sätt. Det var antingen älskade man eller så hatade man. Och du går i exil bokstavligt talat, för du återvänder till Chile under ett antal år, du försvinner ut i politiken, utan att gå in för mycket på vad du gör och varför och så vidare. Vad ser du av Sverige under den här tiden, och vad är dina observationer? Nu är vi väl i början av 2010-talet någonstans.
Det var 12 år som jag var i exil, eller i Spanien och Chile. Jag gjorde många olika och väldigt intressanta saker också, för mig i alla fall. Och när jag kom tillbaka, då var under pandemin. Och det var pandemin som gjorde att jag kom tillbaka från Chile, där jag bodde då. För att jag ville vara nära mina barn och barnbarn, så att säga. Det var en sån läge. Så i mitten av 2020 kom jag tillbaka. Och då var det ett chock att börja och läsa om våldet, islamismen. För att jag hade tagit avstånd från mig, inte avstånd, men jag gjorde andra saker. Så jag följde inte riktigt den svenska utvecklingen. Och då började jag att ta in det här. Och det var verkligen någonting som inte ens i mina värsta mardrömmar från början av 2000-talet jag hade kunnat föreställa mig. Att 300 unga människor skulle åka för att kriga med den islamiska staten till exempel. 300, det innebär att det finns ett nätverk på 10 000-tals människor runt omkring detta för att möjliggöra 300 åker för att strida. Och våldet, att varje dag hände någonting, att man sprängde något. Det var som att det här landet som jag lämnade 2008, lämnade jag landet, hade förändrats på det värsta tänkbara sätt. Och då började jag att tänka på att kanske är det för sent. Kanske har det gått för långt. Kanske vår blindhet. När vi inte gjorde någonting, när vi kunde göra, när problemet var mindre, har nu blivit eller utvecklats till en dynamik som det går inte att stoppa. Och jag är fortfarande undrande om detta. Går det att vända på så att det blir bättre? Finns det möjligheter på riktigt? För jag ser ett dilemma i att våldet och det som vi har upplevt på sistone, separatismen, de har ett kulturellt beredskap, de människorna som driver det, att utöva våld och ta konflikter som fortfarande inte finns i det svenska samhället. Fortfarande har vi det här arbetet där samförståndet, att prata tyst, att komma överens, allt det där som är väldigt svensk och förbryllande, dominerar. Så vi har ett slags mismatch mellan det som den här nya konfrontativa, våldsamma verkligheten kräver och beredskapen att göra någonting bland de eliterna som styr det här landet. Det där är ett väldigt problem. Jag hoppas att det här går fort på något sätt, för att vi har förlorat mycket tid, och förlorar vi mer tid då går det verkligen illa.
Mm. Tror du att den förändring som har skett gradvis sedan 2015, det är ju 9 år nu som Sverige på något sätt i ett sorts kaotiskt politiskt samförstånd, så har Socialdemokraterna och delar av borgerligheten och definitivt Sverigedemokraterna drivit Sverige i en annorlunda riktning migrationspolitiskt och integrationspolitiskt. Sen kan man diskutera hur mycket det sker en praktisk politisk eftersläpning, det vill säga att hur mycket politiken hänger med, retoriken och orden och intentionerna. Men tror du att de åtgärder som exempelvis Tidöavtalet formulerar och som även Socialdemokraterna i viss mån avspeglar, även ifall det sker mycket politiskt käbbel och vem gjorde vad och så vidare, är det på väg i rätt riktning nu? Det vill säga, får de här åtgärderna avsedd verkan? Det vill säga att minska segregationen, reda upp bland brottsligheten som är i stor utsträckning kopplad till utanförskapet. Eller är det för lite för sent? Jag förstår att du kanske inte vill kritisera din egen, så att säga, regering och så, men vad tror du? Går det åt rätt riktning nu, eller gör regeringen fel saker eller är felfokuserad?
Jag tror att det håller på att hända väldigt viktiga saker. Att socialdemokratin äntligen insett att partiet hotas i dess existens om man inte på riktigt tar upp kampen om gemenskapen. Som var partiet, så att säga, det här partiet blev stor när man lovade ett nytt gemenskap, en ny gemenskap för Sverige, folkhemmet. Det var det stora nationella partiet, som det parti som var bärande för ett stort modernistiskt svenskt projekt. Det partiet förlorade givetvis den ställning under lång tid. Men nu börjar det partiet att komma tillbaka. Så vi håller på att få, trots käbel och allt det man bråkar offentligt, ett nytt samförstånd. Som jag tror är väldigt viktigt för att det här svenska stora fartyget som är Sverige vänder. Och när det vänder, i och med Sverige är väldigt kollektivistiskt på det viset, då händer det så. För då vänder alla, mer eller mindre. Det är klart att det kommer alltid att finnas några vänsterpartister och kanske miljöpartister och sånt. Så vi är bara i början av en process. En process som kommer att inte bara påverka migrationspolitiken, som har redan gjort, och det är alldeles nödvändigt, utan integrationspolitiken, skolpolitiken och något viktigare än så, uppfattningen om Sverige. Att vi får en ny nationell, så att säga, projekt. Och där kommer vi att strida. Givetvis jag vill ha en mycket mer liberalt gemenskap än bara Socialdemokraterna, som kommer att nu att lyfta att staten ska göra allt för att det ska inte bli splittrat och så vidare. Eller Sverigedemokraternas assimilationsprojekt eller någon liknande, som jag tycker är helt orealistiskt och dessutom principiellt. För mig är väldigt osmakligt. Men okej, nu kommer vi att strida om det stora samlade projektet för att skapa ett nytt gemenskap. Både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna tror på något sätt att det går att återställa den gamla gemenskapen. Bevara Sverige svensk, det är grunddriften egentligen i allt det som Sverigedemokraterna har blivit. Nu säger Socialdemokraterna att Sverige ska vara mer lik Sverige eller någon liknande, det vill säga att vi ska vara som det var. Det är bakåtsträvande projekt, men ändå viktigt. Vi skulle behöva ett liberalt projekt som pratar om vägen framåt, som utgår från den mångfald vi har och som inte, så att säga, appellerar till kollektivismen som lösning. Men i alla fall, det viktiga är att det här stora fartyget som heter Sverige håller på att vända på riktigt. Och då kan det hända saker, det vill säga det här var det som fattades tidigare. För att även om det, man kan undra om det är möjligt eller inte möjligt. Men i alla fall, det kommer att bli mycket bättre nu när det finns ett nytt samförstånd. Även om det är svårt att tro när man tittar på all det bråket som finns just nu. Men det är just därför. För nu håller vi på att få det viktiga, den viktiga konflikten. Vad är det för gemenskap vi kommer att få?
När jag är ute och talar om de här frågorna, vilket jag gör rätt ofta, då brukar jag för att sätta de senaste generationernas och decenniernas förändring av det svenska samhället, den demografiska förändringen på gott och ont, för det är på gott och ont förstås, så brukar jag relatera den till urbaniseringen och förändringen av Sverige från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Det är en lika stor social och samhällelig förändring. Sverige gick på 3-4 generationer, gick från att vara ett huvudsak agrart samhälle till att bli ett urbaniserat industrisamhälle. Och på kuppen blev det nya politiska rörelser, det blev rösträttsreform, mycket hände i Sverige. Och jag menar att den utvecklingen som du och jag har intresserat oss för väldigt mycket under de senaste decennierna, det är en motsvarande utveckling i magnitud i svensk historia. Och jag brukar också säga så här, och jag vill veta om du delar den här bilden och du kanske har några tankar kring det, att det här är en generationsöverskridande förändring i Sverige som kommer vara lång tid efter att du och jag har lämnat den politiska världen bakom oss. Jag tror det här kommer ta den här förändringen kommer prägla hela det svenska 2000-talet. Och det går inte att lösa enkelt med några med enskilda politiska förändringar, det vill säga den här ingenjörsmässiga inställningen man har ibland i Sverige, ja, men vi har ett system, vi har teknik för det här, den överskattar eller den underskattar människors kulturella och sociala tröghet, det vill säga människor är inte så snabbföränderliga, och kanske lärde man sig, man hade en, så att säga, en befolkning tidigare som var väldigt mycket mer homogen och enig och därför kunde förändras mycket snabbare, men nu har vi en väldigt heterogen befolkning. Hur ser du på framtiden för de här frågorna, för den här förändringen som vi har talat om, du och jag? Vad ser du? Jag behöver inte vara för specifik, men 10, 20, 30 år. Vilka möjliga framtidslinjer har vi?
Du har alldeles rätt i att det här är en förändring som är åtminstone lika stor som det här förändringen från jordbruk till industrisamhälle, hela modernisering, urbaniseringsprocessen, demokratiseringsprocessen. Det var en enorm förändring kring sekelskiftet 1900. Det här är åtminstone lika stort som förändring, och det innebär också en kulturell förändring, och som du säger, det här tar tid. Men det börjar någonstans. Jag tror att vi har börjat. Det är det som är det viktiga, att vi har börjat någonstans. Det var som det projektet som socialdemokratin skapade på 20-talet, Per Albin Hanssons Folkhem. Man visste inte riktigt vad det var för något. Det finns ingen konkretisering. Det är väldigt intressant den här. Det här folket, det vi frågar alltid, och vad är det konkreta? Vad är det operativa, som man brukar säga? Nej, det fanns ingen operativt när Per Albin lanserade den här. Det var en metafor som skulle fyllas av innehåll under 30, 40, 50-talet och så vidare. Jag tror att det är ungefär så vi kommer att uppleva den här processen. Men någonting som är intressant, det är att de som driver mest och hårdast på den här processen, det är personer som kommer utifrån, eller som har rötter utifrån. De två socialdemokratiska personer som presenterade de här två rapporterna i december, båda två har rötter någon annanstans. Du, jag och många andra. Det här är väldigt intressant, för att vi har inte den belastning, för att säga det så, som är den här starka, djupa kulturella förankringen. Vi är mycket mer labila, vi är existenser i förändring ungefär, för att det så är vårt liv. Och därför är det inte så konstigt att det är precis vi som driver det här, på samma sätt som andra som kommer utifrån driver den motsatta processen, den separatistiska, segregationsprocessen. Men på det viset kan man vara optimistisk om framtiden. Men då måste man förstå allt det du säger. Vi kommer att omdefiniera svenskheten, den svenska nationen. Det kommer att bli en kamp om nationens hjärta, så att säga, eller svenskhetens eller den svenska identiteten. Men det är bra. Det är det som vi behöver. Den andra är förnekelse, att det spelar ingen roll om det kommer 2 miljoner främlingar. Det gör ingenting, för att vi blir mindre rasistiska och då löser vi alla problem. Det där var totalt, så att säga, dumt egentligen. Så vi har börjat en process, det kommer, som du säger, att prägla Sverige under lång tid. Kanske kommer vi någonstans inom, som du säger, 20-30 år att ha landat någonstans. Så var det med det socialdemokratiska projektet också. Det finns några intressanta studier kring sekelskiftet 1900. Debatterade man mycket det svenska. Vad var det svenska? Det var ingenjörerna, fabrikernas land, eller det var odalbundens och så vidare. Den diskussionen tar slut på 30-talet. Man skriver inte längre om det svenska. Det blir självklart att det svenska, det moderna, det förnuftiga, det framåtriktade, det socialdemokratiska egentligen. Det gick relativt fort egentligen, men det är en liknande process som vi kommer att och där kommer socialdemokratin att spela en mycket, mycket viktig roll. Och kampen mellan socialdemokratin och Sverigedemokraterna kommer att vara otroligt grymt och våldsamt. För att då, nu är det de två på samma fält så att säga. De pratar om samma sak egentligen. Och deras väljare är ganska lika dessutom. Så de kommer att bråka så som ja, de som tror på samma gud kan göra bara. Det är ungefär så. Men det kommer att vara, det här är framåt. Det här är bra.
Mauricio, tack så mycket för dina insikter och tack för samtalet.
Tack, Aram, tack.
Du har lyssnat på Samtal med Sveiman, en podd från Göteborgs-Postens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Sveiman och nya avsnitt kommer varje tisdag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.